Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej! Hoppas du har det fint och förhoppningsvis njuter av lite ledighet och sommaren fortfarande. Och jag är så glad att du har hittat till oss och väljer att lyssna en stund på Karriärpodden. Vi har ju den här sommaren valt att sända några favoritavsnitt från det senaste året i repris. Och sist ut i den här serien är styrelseproffset och hållbarhetsprofilen Anna Riott. Hon började med att göra en raketkarriär inom näringslivet med ledande befattningar hos McKinsey och Storåkers McCann. För att sen göra en helomvändning när hon istället tog jobb som insamlingschef för UNICEF och generalsekreterare för SOS Barnbyar och sen vd för Swedfund. Idag sitter hon i flera styrelser, bland annat Axel Jonsson, Dagens Industri, Norrsken och är rådgivare till Summa Equity och medgrundare av Heart 17. Ett globalt initiativ som genom partnerskap, kreativitet och innovation bidrar till att accelerera FNs globala mål. Och förra året utsågs hon till Sveriges mäktigaste samhällsförändrare. Vi pratar om vikten av syftesdrivet arbete, hur det är att byta finansvärlden mot en välgörenhetsorganisation och hur man fortsätter sitt liv efter ett cancerbesked. Här kommer nu avsnitt 182 med min gäst Anna Riott. Jag heter Eva Ekedal. Anna Riott, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Jag är jätteglad över att du är här, av flera anledningar.
Jag är glad att vara här.
Ja, nej, men det känns som att du gör så himla mycket bra saker. Och som Women for Leaders och Karriärpodden är kanske en liten del av i alla fall, av det du brinner för. Och det ska vi prata om. Men vi ska också prata om din spännande karriär. För jag har studerat ditt CV nu då, och där hittar man ju en massa med spännande företag och saker du har gjort. Men man ser också ett väldigt tydligt skifte. Från finansbranschen där du började, som analytiker var det, va?
Ja, stämmer bra.
Och till att sen börja jobba i organisationer som står för välgörenhet och att göra gott. Mm. Vad var det som hände?
Vad var det som hände?
Och när var det?
När var det? Nej, men jag började som du sa i finansbranschen. Och sen så slutade jag där och gick vidare till McKinsey. Var där ett antal år som managementkonsult. Och sen blev övertalad att gå över till reklambranschen och kommunikationsbranschen. Till Storåkers McCann. Och det som hände då var egentligen att jag hela tiden haft under de här åren, när jag jobbade inom näringslivet, finansbranschen, en liten sån här brännande känsla att jag borde göra skillnad. Mm. Och därför engagerade jag mig mer och mer i olika ideella organisationer, Jag startade en egen liten organisation som heter Young Women Solidarity.
Du var liksom före oss där alltså.
Ja. Men vi bestämde då att vi ska inte starta egna projekt, men vi ska stötta andra och lyfta andra som gör bra projekt. Och sen så, när jag var på Storåker så engagerade jag mig också i att vi tog in ganska många pro bono-kunder. Där ett var Childhood bland annat som vi jobbade med.
Okej, just det.
Och under den här tiden på Storåkers så var det egentligen en mängd olika möten med personer och händelser som gjorde att jag till slut bestämde mig att nej, jag måste ta steget fullt ut och få jobba med att bidra till att förbättra världen. Och framförallt förbättra världen för de som har det svårast och kämpa för barns rättigheter. Jag kommer så otroligt väl ihåg ett speciellt tillfälle.
Berätta.
Jag hade fått mitt andra barn. Jag har två killar, Julian och Leo. Och så hade jag varit på styrelsemöte med Childhood just under min mammaledighet. Och så hade vi pratat om en mängd olika projekt. Och ett av projekten handlade om gatubarn i Sankt Petersburg. Och hur de levde. Och det fruktansvärda liv som de levde. Och under droger, bodde i kloakerna. Och så hade vi också pratat om den generella situationen för barn i världen. Och så kommer jag ut från det här styrelsemötet, sätter mig i Kungsträdgården med Leo i min famn. Och så tittar jag på Leo och sen så tittar jag upp och så ser jag liksom de här körsbärsblommorna.
Och det var den vackra tiden på året.
Det var liksom hela Kungsträdgården var helt rosa. Och det var så vackert så att det nästan gjorde ont. Och så tänkte jag på den här enorma kontrasten där gatubarnen i Sankt Petersburg levde i kloakerna. Och så tittade jag på Leo och så insåg jag att ja, men han kommer ju fråga mig när han växer upp, när han blir äldre. Ja, men mamma, visste du att det ser ut så här? Och då kommer jag ju såklart vara tvungen att svara ja. Och sen kommer följdfrågan, ja, men vad gjorde du? Och det var lite där och då.
Det var ett riktigt moment alltså.
Ja, det var att jag insåg att alla de här mötena jag hade haft och händelserna som har skett genom åren ledde fram till att jag behövde ha ett svar på den frågan. Och det svaret kunde inte bara vara att jag engagerade mig lite vid sidan om i en organisation, utan jag behövde använda min kraft att på något sätt bidra till att driva en förändring. Men då hade jag ingen aning om vad.
Ja. Men du, då blir man ju genast lite nyfiken också på din bakgrund. Var kommer det här liksom starka kallet ifrån? Att vilja bidra med, som du säger, med din kraft till att skapa förändring?
Ja, jag har också funderat på det. Och jag vet inte riktigt. Jag har liksom ganska mycket bott i mig. Jag tror att en anledning kan vara att jag är själv uppvuxen i en väldigt trygg familj. Jag har en mamma, idag är både mamma och pappa pensionärer, men mamma var mellanstadielärare och pappa var militär. Så medans jag växte upp och vi satt och åt köttbullar och stuvade makaroner och blodpudding och kyckling med en potatissallad. Så hade vi ganska mycket diskussioner i familjen. Dels att mamma berättade om skolans värld, berättade om att elever har olika förutsättningar. Vi hade ett väldigt öppet hem där både elever och föräldrar kom hem till oss och pratade om både problem men också bara hälsade på och tog en kaffe. Och så har vi pappa som pratade om terrorbalansen mellan USA och Ryssland och makroperspektiven och liksom hur viktigt det var med att förstå historien. Och någonstans där väckte ett intresse för att den lilla värld jag lever i.
Ja, det är de här perspektiven som kom ganska tidigt då.
Ja, på både perspektiven på en väldigt liksom nära och hands-on-nivå. Men också det globala perspektivet. Och det blandades liksom i de här samtalen vid middagsbordet, ska jag
säga. Ser man vad bra det är. Hur är det nu då hemma hos dig, undrar man, vid middagsbordet med barnen?
Och... Ja, men mina barn är nog fruktansvärt trötta på att höra hela tiden att jag drar paralleller till hur det ser ut i samhället i stort och så. Å andra sidan så... har de blivit oerhört bra på att argumentera. Och i början så kändes det väldigt positivt.
Sen får man tillbaka det liksom.
Ja, nu är båda tonåringar och vet exakt hur man ska vända och vrida på argument. Så att nu är det är ju grunden
positivt. Det blir så här bumerangen, den kommer tillbaka.
Ja, det är definitivt.
Ja. Men vad häftigt, då kan du verkligen identifiera att det där intresset skapades tidigt. Vad kan du hitta mer, om du nu stannar en stund i din lilla Anna? Vad kan du hitta för typ av nycklar som har blivit, liksom, när man tittar tillbaka så här, vad är det som har präglat dig?
Nej, men jag tror att dels det. Jag tror också att jag är den enda i släkten från Stockholm. Resten av min släkt kommer från Jämtland.
Mm.
Så det tror jag också att man präglas att alla loven spendera, liksom, komma upp till fjällvärlden och tryggheten, vara nära naturen. Och också liksom, alla mina släktingar som bor där. Så det skulle jag säga. Sen finns det ju saker som man säkert kan också plocka upp från barndomen som har gjort att man gör precis tvärtom.
Just det, för det brukar ibland bli så att man antingen gör man en likadan strategi eller också så väljer man motsatt.
Ja.
Vad har du för motsatta?
Nej, men jag tänker, motsatsen är ju att jag har ju två föräldrar som haft ett och samma jobb hela sitt liv. Och skulle min mamma, som är en sån här fantastisk lärare, hon skulle ju gärna kunna jobba än idag som lärare. Det var ju liksom verkligen hennes kall. Och jag har nog vuxit upp med sådär... Det är bra att ha ett jobb och att man ska liksom, inte hoppa och byta karriär för ofta och sådär. Och där har jag ju verkligen gjort precis tvärtom.
Du har vågat testa verkligen. Ja, och då leder det ju oss osökt in på att vandra vidare i din karriär. För då, när du hade fattat det här beslutet, vad hände då egentligen i din karriär?
Nej, men det som hände, för det första var det ju sådär helt... fantastiskt, eller för det första jag fattade beslutet, men jag visste ju inte vad jag skulle göra.
Nej, okej, det var så du hade liksom inget konkret som låg och...
Nej, utan det här var första gången som jag såg en annons i tidningen där det stod att UNICEF sökte då insamlingschef. Och då kände jag att det där är ju mitt jobb. Och de var ju rätt modiga att kunna rekrytera någon då från näringslivet med sånt annat perspektiv. Och jag fick det jobbet och jag kände, jag tror att i stort sett varenda dag under ett års tid så tog jag hoppsasteg till jobbet. Jag var så otroligt glad att få jobba med de här frågorna och liksom lära mig dem i grunden och känna att man gjorde skillnad med allt man gjorde. Och det handlade inte bara om att kunna få in mer pengar till organisationen, utan det handlar om nya partnerskap. Och man kände att varenda krona man kunde spara gjorde skillnad. Så att det var en väldigt, väldigt liksom, fantastisk tid för mig.
En ny dimension liksom.
En ny dimension. Och sen så utöver det så fick jag ju, genom att vi jobbade mycket i olika länder i Afrika och Asien, så fick jag ju möjlighet att lära känna andra kulturer. Jag fick vidga mina vyer. Jag fick nya perspektiv. Och det var ju väldigt, väldigt viktigt och väldigt betydelsefullt för allt jag gjort senare.
Mm. Är det några ögonblick även där som du kan dela?
Ja, det finns ett antal egentligen ögonblick. Om man går vidare till att jag bytte ju från UNICEF och blev rekryterad till generalsekreterare till SOS Barnbyar. Och där jobbade jag ju egentligen ännu närmare projekten. Eftersom mina kollegor i andra länder var ofta antingen barnbymamma eller läkare eller socialarbetare. Och man kom ut mycket, kom väldigt nära projekten på så sätt. Och det var ett sånt tillfälle som jag har med mig egentligen nästan dagligen. Och det var en kvinna jag träffade som heter Gloria. Mm. Och Gloria bodde i slummen utanför Maputo. Hon hade HIV och hon var väldigt, väldigt sjuk i en infektion också. Egentligen så visste hon att jag kommer dö nu. Mm. Och hennes barn hade redan hamnat på gatan. Hennes man hade övergivit henne. Hennes vänner var helt, hade också övergivit henne. Och hennes enda rädsla när hon låg där, det var att inte att hon själv skulle dö. Utan hon tänkte bara på vad kommer hända med mina barn. Hur mycket svält, hur mycket misshandel, hur mycket sexuellt utnyttjade kommer de att bli innan de eventuellt också dör.
Och du pratade med dig om
den då? Ångesten, ja, det här berättade hon. Mm. Sen när jag träffade henne, då hade hon fått pengar, hon hade fått mat och medicin. Men hon hade också fått ett mikrolån. Ah. Så att när jag träffade henne, då träffade jag en kvinna som bara utstrålade sån livskraft och sån självkänsla. Mm. Och då hade hennes barn kommit tillbaka, de gick i skolan, hon hade gift om sig, hon hade startat sin lilla butik.
Hon hade liksom fått ett nytt liv.
Hon hade fått ett helt, helt nytt liv.
Ja. Och så kunde du se vad som verkligen
då kunde jag se att allting är möjligt. Och hon sa också till mig att, men vet du vad Anna, att medicinen och maten, det gjorde att jag överlevde. Mm. Men jobbet och mikrolånet gav mig mitt liv tillbaka. Mm. Så då förstod jag också hur otroligt viktigt det här är med jobbskapande, med näringslivets roll inom ramarna för att jobba med fattigdomsminskning.
Precis,
och jobba
så känslan
med
av sammanhang är ju lika viktigt för dem som det är för alla såklart, eller liksom för alla människor.
Absolut.
I alla situationer. Det är liksom, man får verkligen gå på Maslows behovstrappa igen. Ja.
Nej, men plus att hon visade, hon var ju ett bevis på att ingenting är omöjligt. Nej. Så att när jag har gått igenom jobbiga saker eller om jag tycker att livet känns tufft, så tänker jag ofta på Gloria. Och Gloria har varit med mig när jag jobbade på Swedfund, så hade jag gjorde en stor tavla på oss. Då hade jag med mig tavlan på jobbet. Nu har jag ingen fast plats att sätta den, så nu sitter den på arbetsrummet. För att jag känner lite så här, men hon är min arbetsgivare.
Det händer
jag jobbar för att säkerställa att fler kvinnor i världen ska få samma möjligheter.
Mm. Gud, vilken bra. Nu kommer vi också att komma ihåg Gloria. Gloria. Men du, på Swedfund, vad handlade det om där då? Du, skiftet från SOS Barnbyar till Swedfund?
Nej, men det var nog just alltså, det jag såg. Jag hade ju jobbat då 6-7 år med barns rättigheter, med UNICEF och SOS Barnbyar. Och det jag såg var väl att det mest effektiva jag troligen kunde göra var ju att jobba med att bidra att utrota det som var grunden till att barn blir föräldralösa eller inte går i skolan. Och det handlar ju om fattigdom. Mm. Och sättet man utrotar fattigdom är att säkerställa att mamma och pappa bland annat har ett jobb. Mm. Och se till att det finns ett näringsliv som fungerar i de länderna, så att länderna själva kan lyfta sig i fattigdom. Och då hade jag också skrivit en bok som heter Affärsaktivisten, manifest för lönsam och hållbar business. Och Swedfund var ju liksom allt det där.
Med hållbarhet,
ja, väldigt tidigt. Faktiskt redan på Storåkerstiden jobbade jag ganska mycket med det. Men på Swedfund insåg jag att därför, alltså att varje land har ett bolag som har syftet att minska fattigdom genom jobbskapande.
Mm.
Så att där fick jag ju möjlighet. Först kom jag faktiskt in i styrelsen. Men sen blev jag då vd på Swedfund.
Mm.
Och väldigt spännande jobb. Otroligt viktig plattform. Och det som jag fick på Swedfund var ju också ett väldigt starkt, ytterligare starkt internationellt nätverk genom att jobba med alla de andra utvecklingsfinansiärerna, utvecklingsbankerna, komma nära FN-systemet, men också jobba med den privata sektorn och se vilken enorm kraft det fanns i privata sektorn om man gör det på rätt sätt.
Ja, och det är lite på den resan vi är nu i din karriärresa här.
Ja.
För på något sätt så har det blivit ännu mer tydligt kanske det här spåret som du är på nu. Att det är liksom någonstans, alltså att knyta ihop säcken med det ekonomiska perspektivet på vad man kan göra nytta.
Ja, men verkligen. Tidigare har jag ju liksom alltid varit lite fel eller lite rätt beroende på hur man ser på det.
Ja.
När jag först var inom näringslivet och drev de här frågorna så var det lite sådär, ja men det här kan man göra på fritiden. Sen kom jag in inom civilsamhällets organisationer och det var fortfarande lite sådär, hon kommer ju från näringslivet.
Mm. Är hon inte lite konstig?
Är hon inte lite konstigt?
Ja.
Och nu är vi ju i en tid där hållbarhet, lönsamhet, att bidra till samhället och näringslivsroll mycket mer går hand i hand.
Mm.
Så man kan säga att, jag vet inte om man säger att jag har kommit ikapp tiden eller tiden har kommit ikapp mig.
Ja.
Men jag tror att jag kan göra ett mycket bättre jobb, skulle jag säga, idag genom att jag har faktiskt jobbat med alla de här olika delarna. Att jag har fått en ökad förståelse för vad det innebär, de här olika perspektiven. För är det något som behövs idag så är det mindre silotänk och mer att jobba tillsammans i partnerskap. Och inse att alla aktörer, oavsett om det är civilsamhället, akademin eller politiken eller näringslivet, har en central roll att spela.
Ja, verkligen. Och att det liksom, att det hänger ihop på något sätt.
Ja, att det verkligen. Och att vi måste liksom ta av oss de här glasögonen som man ofta har när man jobbar i en silo eller helt vertikalt.
Mm.
Och förstå att det är faktiskt så att man kan se världen på helt olika sätt. Och ofta är det en kombination av de här sätten. Och jag fick ett sånt här aha-upplevelse eller ett sånt ögonblick. Just när jag bytte från SOS Barnbyar till Swedfund så satt jag i taxin från Nairobis flygplats in till vårt kontor. Och så tittade jag mig omkring och bara såg så här, vad det växer, vad mycket entreprenörskap. Det kändes som hela stan bubblade av nyföretagande och möjligheter. Och så slog det mig att jag hade tagit samma resa några månader tidigare och då sett fattigdom och gatubarn.
Okay.
För då hade jag en annan roll och en annan hatt. Och då insåg jag så här, där och då, att igen, vad viktigt det är att du tittar på världen som den ser ut och inte det du vill se.
Nej, just
det. Does it make sense?
Mm, ja, jag förstår. Fast man behöver tänka till.
För att hänga med.
Ja, men alltså, vilken häftig grej. För att det handlar ju om jobbtillfällena då. Det är liksom egentligen det som du, det är det som är klon i det här. Alltså att man skapar möjligheter.
Ja, att skapa jobb och skapa förutsättningar.
Mm.
För det är ju såklart att vi föräldrar är många gånger de bästa att ta hand om våra barn och veta vad de behöver.
Mm.
Så om jag har förutsättningar att försörja mitt barn så är det många gånger bättre.
Mm.
Och så är det ju också länder.
Mm.
Om man har ett bra skatteintäkter och själv kan planera för dem och ha, så är det bättre än att ha bistånd.
Ja, verkligen. Du, vad hände sen då? För sen var det ju norrsken som dök upp, så du lämnade Swedfund då.
Ja.
Mm. Varför gjorde du det då?
Nej, men jag är ju generellt, det kanske du känner i den här karriären, ganska otålig. Jag vill att saker ska hända snabbt. Jag hade jobbat, haft 5 fantastiska år på Swedfund, genomfört en affärsplan, det manifest jag själv hade satt upp för mig. Så att jag kände att tajmingen när jag egentligen träffade Niklas som har grundat Norrsken.
Mm.
Och,
som är också en av grundarna av Klarna.
Precis.
Niklas Adelbert heter han.
Ja, stämmer bra.
Mm.
Och förstod hans vision för Norrsken och liksom fokuset på entreprenörskap och skapa, använda egentligen teknologi och entreprenörskap som en kraft för att driva positiv förändring och påverka både planeten och människor positivt. Mm. Och med den otåligheten han hade och den stora och starka visionen han hade för Norrsken, så kände jag väldigt starkt att det här vill jag vara med på. Och det hade jag också sett under mina resor med Swedfund, hur viktigt entreprenörskap generellt är och speciellt vilken kraft det finns hos sociala entreprenörer som kan bidra till att förändra världen, men med näringslivets kraft, att man har hållbara och lönsamma affärsmodeller.
Mm. Sociala entreprenörer, det hade vi nästan ett helt avsnitt om, höll jag på att säga, i Karriärpodden för några avsnitt sedan när jag träffade Sofia Breitholst.
Just det.
Men hur är din definition på sociala entreprenör?
Nej, men en social entreprenör har egentligen en idé som kan bidra till att påverka samhället eller planeten positivt.
Positivt.
Ja, det skulle
vi roade oss åt att liksom fundera på om jag faktiskt var en social entreprenör, vilket hon kom fram till att jag nog var.
Ja, det skulle jag definitivt säga att du är.
Ja, vad härligt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
nu måste vi snart börja fatta, vad är det du gör idag, känner jag. För att norrsken var, är ju en del av ditt, ditt liv nu, men inte på samma sätt.
Nej, precis. Idag jobbar jag inte operativt på norrsken, utan jag sitter i styrelsen.
Mm.
Det, jag sitter i en mängd andra styrelser. Och egentligen, det som jag lägger mest min tid på är ju för Summa Equity.
Just det, där du är styrelseordförande.
Det är styrelseordförande.
Arbetande styrelseordförande heter det till och med.
Precis, arbetande, och det innebär att jag lägger ungefär 50% av min tid. Och jag känner nog ganska starkt att, eftersom det nu väldigt tydligt finns en röd tråd. Jag vill driva hållbarhetsfrågor, och framför allt det jag verkligen brinner för är ju att hjälpa till att accelerera de här FNs globala mål, världens affärsplan för people and planet.
Ja, och det tycker jag att vi kan stanna vid en stund. Kan inte du berätta lite mer om FNs globala? Jag vet att, alltså, de flesta har säkert bara, ja, man droppar det där liksom lite. Men det är ju inte så att det sitter inristat i allas själar vad de här globala målen egentligen innebär.
Nej, och det är lite synd. För att det är egentligen en sån fantastisk plan för, som alla världens länder, eller 193 länder, har skrivit under på. Så det rör oss alla. Och det är 17 mål. 17 mål som säger att om 10 år, alltså 2030, då kan vi ha en värld utan extrem fattigdom, utan hunger. Det var lika utbildning och hälsa för alla. Och där vi har lyckats bekämpa klimatförändringarna. Så, och sen finns det en mängd andra mål. Men i det stora hela så är det kanske den finaste saken som vi kan ge till våra barn och barnbarn om vi lyckas. Och för mig att det är bara 10 år, det gör att, att det går ganska lätt att mobilisera den här kraften för att jobba med det. Och då, i samband med att det här har jag ju jobbat med när jag var på Swedfund. Det var en stor anledning varför jag ville jobba med norrsken, som drev frågorna kring socialt entreprenörskap kopplat till globala målen. Och det var också en anledning till att när jag fick frågan av Summa då, att bli ordförande, att jag gick dit, att jag kände att jag kan vara på fler plattformar.
Men berätta, vad är det ni gör på Summa? Summa Equity heter det, va?
Ja, Summa Equity är ett unikt riskkapitalbolag, eller private equity-bolag, som investerar för att lösa globala problem. Och vi gör det genom att vi har identifierat också att det finns enorma affärsmöjligheter med att just lösa globala problem. Och framför allt inom 3 områden, där det första området handlar om klimatförändringar och resurseffektivitet. Det vill säga att vi använder jordens resurser på ett icke-hållbart sätt. Och då finns det väldigt många fantastiskt spännande bolag som jobbar med att vi ska göra det på ett bättre och effektivare sätt. Det andra handlar om changing demographic. Det vill säga att vi flyttar fler in till städerna, vi blir äldre. Det här ställer väldigt stora krav på samhället. I allt om frågan om integration, men också hälsa och utbildning. Och det sista området handlar om teknologi. Okay. Så det här är våra investeringsteman. Och sen allting vi investerar i kopplar vi också mot FNs globala mål. Så att alla våra investeringar ska på något sätt bidra positivt till att accelerera de här målen.
Så det är liksom lönsamhet, men som då ska kopplas till att göra gott, kan man säga, om man skulle.
Precis. Våra bolag och vår fond ska leverera minst lika god avkastning som vilken fond som helst. Men det ska också påverka antingen planeten eller människan på positivt sätt. Så det är liksom hela målet med fonden. Och det är viktigt också det här med att det verkligen ska vara en god och bra avkastning. För det är det enda sättet som vi också kan flytta ännu mera kapital till den här typen av investeringar.
Ja. Och det går ju att göra både och.
Absolut. För mig har det länge varit så att lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Och här är ju verkligen ett bevis på det.
när jag tittade på ditt CV så blev det ju verkligen så här, ah, okej, okay, men nu är hon liksom lite, nu är hon ju tillbaka i egentligen där du nästan började, fast på ett helt annat sätt. Och har liksom vävt med dig det du har gjort under de senaste åren då.
Ja,
det är inte så, så är det. Ser man nästan att den är sluten nu.
Ja, men jag skulle nog aldrig tro att jag skulle säga att det är, jag tror att finansbranschen kan förändra världen. Mm. Men för mig är det lite att change go where the money flows.
Mm.
Och behöver vi en, vilket vi gör, en snabb förändring, mm, då måste vi få med oss finansbranschen. Mm. Och både det som innebär att investera, men också sen de stora institutionella placerarna, våra pensionspengar,
mm,
att flytta kapitalet från att bara tänka på att vi ska inte investera i det som faktiskt direkt är skadligt till, mm, att investera i det som är bra.
Så där är du nu, plus att du gör en massa andra styrelseuppdrag. Vi kan bara nämna Axel Jonsson, Löfbergs och Norrsken då. Mm. Och sen är det några till.
Ja.
men du, så det verkar som du har rätt mycket att göra.
Jag har ganska mycket att göra.
Och bråttom att förändra
världen. Jag har väldigt roligt. Mm. Och jag kan säga att det jag bestämde mig för, jag blev ju sjuk, mm, i veckan, jag tror en eller två veckor innan jag började på Norrsken, mm, så fick jag cancer, vilket var ju, mm, ett fruktansvärt tungt besked. Mm. Det var ju nästan som att man gick in i ett mörker ett antal dagar.
Mm. Ja, man ser ju 2017 verkar ha varit ett stökigt år för dig. Om man säger
ja,
så.
Det var ett väldigt tufft, mm, år. Men samtidigt fanns det också väldigt många ljusglimtar under det året. Och det var väl framförallt...
Hade mig... du alltså fått beskedet precis... Alltså du visste att du skulle gå in i Norrsken?
Ja, precis. Jag hade tackat ja till att börja på Norrsken. Då hade jag inte cancer. Men sen precis veckorna innan jag skulle börja,
mm,
då fick jag beskedet att jag hade bröstcancer.
Mm.
Och det förändrade ganska mycket utifrån att då får du liksom tänka igenom, mm, allt du har gjort, på vilket sätt du har gjort det, vad du gör idag och varför du gör det. Och då kunde jag väl... För det första konstatera att jag är väldigt, väldigt glad över de val och de förändringar jag redan hade gjort.
Mm.
Jag befann mig då på en plats där jag kände att här får jag så mycket kraft och så mycket inspiration. Att jobba med de här frågeställningarna betyder otroligt mycket. Mm. Så jag var ju egentligen inte...
Så jobbet kunde man liksom ändå säga så här, där hade du ju redan gjort det här syftesdrivna och du hade gjort den här...
Och även faktiskt så var ju det... Det är inte bara jobb som blir viktigt då. Mm. Utan det är ju familj och det är vänner och det är, mm, var man bor. Mm. Och även där kände jag hade så fantastiskt stöd av hela min familj. Mm. Från mina föräldrar till min man Micke och Julian och Leo. Och fick också en väldigt stort stöd genom att jag valde att vara väldigt öppen.
Ja, för det gjorde du. Du valde det. Det var ingen issue för dig liksom?
Nej, det skulle känts väldigt märkligt för mig,
mm,
att inte vara, mm, öppen. Eftersom jag är en öppen, mm, person.
Mm.
Att jag tror på transparens. Jag tror på att dela med sig.
Mm.
Ju mer vi delar med oss till varandra, desto, mm, mindre svårt blir saker och ting.
Mm.
Och jag fick verkligen den enorma kärlekskraften tillbaka.
Mm.
Men sen måste du ju hitta den hos, mm, dig själv.
Mm.
Och det känner jag att jag gjorde. Dels när jag fick min behandlingsplan. Jag visste vad som gällde. Och sen också när jag bestämde mig egentligen att jag har cancer, men jag är inte cancer.
Mm. Vad var det som fick dig att säga de orden?
Jag tror att det var efter jag hade opererat mig och när jag började med mina cellgifter.
Mm.
Och befann mig på Radiumhemmet som inte är en jätteupplyftande, mm, miljö. Och träffade många personer och många kvinnor som kändes... Inte som att de hade gett upp hoppet, men som såklart var så otroligt låga.
Mm.
Och då kände jag att för min egen del så behöver jag nu mobilisera varenda liten frisk cell i min kropp. Så jag låter cellgifterna ta hand om eventuell cancer som är kvar efter operationen. Och så tar jag hand till att ge så mycket kraft och positiv energi som möjligt till de friska cellerna. Och då blev det ett mantra att ja, men jag har cancer, men jag är inte cancer. Och det gjorde också att jag fick kraft när jag gick till jobbet. Vi hade varje vecka efter mina cellgifter så planerade vi någonting roligt med familjen.
Okej, så du liksom hade någonting att se
så att, fram. Ja, så jag fokuserade att ja, men, i helgen ska vi göra det här. Istället för ångesten eller rädslan för att nej, på torsdag ska jag få mina cellgifter.
Tänk vad mycket det är här som handlar om tankens kraft här.
Ja.
Alltså, men det är ju också förstås en fara att säga det, för att en del, jag menar, man kan ju också bli allvarligt sjuk och hamna i där, och då kan det ju bli en prestation i att man, oj, nu måste jag tänka positivt för annars
och
jag
är sjuk.
Så ska det inte heller
så
vara.
Så ska det absolut inte vara. Och alla måste hitta sitt eget sätt. Ja. Jag säger inte att det här är ett sätt som kanske funkar för någon annan, men för mig var det väldigt viktigt. Och det gjorde också att jag hade ganska lätt att komma tillbaka. Även om det är liksom, självklart finns med igen och jag reflekterar jättemycket kring vad jag har gått igenom. Så
man går in i lite olika faser där också, eller hur, liksom efter behandling. Det blir så tydligt
absolut.
Med just en medicinsk behandling som cancerbehandling, att man liksom, det kommer också en dos efteråt.
Ja, så är det.
Hur har du hanterat den?
Nej, men jag tycker att det, alltså dels att jag har världens på Sofia hemmet Anna Maria, hej. världens mest fantastiska sjuksköterska. Hon är liksom helt otrolig. Och är så här varm och alltid stöttar, alltid finns där. Första gången jag pratade med henne i telefon så då fyllde jag 45. Hade jag 45-årsdag, precis fått cellgifter och mådde så fruktansvärt dålig. Jag tror aldrig jag hade mått så dåligt i hela mitt liv. Och så ringer jag för att fråga om man verkligen ska må så här. Eller om jag ska göra någonting. Så jag lyfter på luren. Och då svarar hon med sin så där enormt mjuka röst. Och så berättar jag hur jag mår. Och så tittar hon och så ser hon mitt födelsenummer. Och så säger han så här, men lilla älskling, du fyller ju år idag. Och då bara totalt brast det. Då kunde jag typ inte sluta gråta. Och sen dess har jag henne där som min lilla livlina.
Ja, men visst är det häftigt med de här människorna inom vården som gör sånt fantastiskt arbete. De behöver en extra belysning från oss, tycker jag.
För det tycker jag med.
De som har följt mig i podden här vet ju att jag också har haft en jobbig sjukdomshistoria som inte är cancer, men en annan där jag också var väldigt, väldigt dålig och nästan trillade av pinn. Och de personerna inom vården där, jag pratade med min läkare senast igår och han är ju fantastisk alltså. Han är över 70 tror jag, så att jag börjar bli orolig att han ska sluta jobba. Men det de gör...
Ja. Nej, men jag håller helt med. Och min läkare var också, som opererade mig, var också så fantastisk. Och där man också inser att de här små orden, att de kan göra en hela skillnaden.
Och de här liksom mötena man kan få där, apropå liksom när man ser, nu börjar jag nästan bli tårögd här. Men mötena,
jag menar att titta på dig nu.
Nej, men när man möter människor i sårbarheten, för det är ju, själv är man väldigt sårbar. Och sen så, jag vet att jag har mött andra patienter liksom, som man inte trodde att man någonsin skulle prata med, där man har såna här livsavgörande samtal.
Det är nästan som att det är sådär själar som möts, faktiskt.
Och jag brukar säga det, och har sagt det här i podden flera gånger, men att man ju är så smart när man är så här sårbar. Eller hur? Då man ser ju livet så tydligt också vad det är som är viktigt. Och det var ju det du var inne på här med liksom jobben, familjen.
Det känns lite som att man tar bort ett filter och ser allt. Man ser definitivt vad som är viktigt. Alltså, familjen är ju liksom kärnan i allt. Mm. Och familjen menar jag liksom både den närmaste familjen men också ens extended familj. Men sen också att för mig blev det jätteviktigt att fortsätta bestämma mig för att jag ska dels bara jobba med saker jag brinner för. Och dels jobba bara med människor som inspirerar mig och som jag känner mig mår väldigt bra med helt enkelt. Och det är jätteviktigt.
Man måste liksom behålla den här, för det har jag tänkt flera gånger. Det är ju över 5 år sedan jag var sjuk nu, men att man måste behålla den här smartheten så att säga, så att man inte helt plötsligt börjar prata om bagateller och sånt som inte är viktiga, utan att man behåller fokuset på något sätt, för att då var det ju så tydligt.
Absolut, och det du inser är att det enda du inte vet, det är hur mycket tid du har. Vilket gör att det som är mest värdefullt är din tid. Så att hur du spenderar din tid blir mycket, mycket viktigare. För mig är det allt ifrån generellt vad jag lägger min tid på. Men också att jag försöker tänka till en extra gång om jag ska gå på något event eller om jag ska göra någonting som jag inte behöver. Är det här verkligen någonting jag vill lägga min tid på som ger energi? För att man...
Ja, för då blir man på något sätt, man är både snäll och bra mot sig själv, men man är också bra mot alla människor runt omkring en och mot högre syften och så.
Som absolut. Men vi har ju liksom bara här och nu på något sätt.
Ja, men verkligen. Alltså, gud vad vi är kloka nu.
Ja, eller hur?
Men det är vi nog också, tror jag.
Ja,
men du, om man skulle försöka... Jag har några frågor till som jag gärna vill prata med dig om. Och det ena handlar förstås om det som jag brinner så mycket för, nämligen jämställdhet. Och jag vet ju att du också har en ådra av det här och gör mycket nytta för kvinnor och jämställdheten. Vad har du för... liksom, det handlar ju mycket om entreprenörskapet och hur vi fördelar pengar till exempel.
Ja, för mig är ju jämställdhet ska jag säga, och generellt inkludering och diversity är superviktigt. Jämställdhet är ju idag lite lättare att i alla fall mäta och följa upp på. Frågan kring integration och säkerställa liksom en inkludering i näringslivet, det är fortfarande, där ligger vi ju ännu mer efter. Men jämställdhetsfrågan är för mig, dels är det en ren krass businessfråga. Företag som inte förstår att ha jämställda, oavsett om det är ledningsgrupper eller styrelser, kommer ha jättesvårt i framtiden, tror jag. Att rekrytera framtidens talanger, att säkerställa att man har rätt försäljning till när det gäller ens tjänster eller varor. Så att det handlar dels om en lönsamhetsfråga och dels är det såklart en rättighetsfråga. Och eftersom rättighetsfrågan har liksom varit som en röd tråd, oavsett om det är barns rättigheter eller mänskliga rättigheter eller jämlikhet.
Och jag tänker också utifrån investerarperspektivet här nu. Det är ju förödande siffror på hur det ser ut. Du nämnde dem för mig förut. Hur är det nu egentligen med hur mycket pengar är det som går till kvinnliga?
Ja, i Sverige, när Allbright gjorde sin studie, så är det ju bara kraftbolagsbranschen som är sämre än riskkapitalbranschen när det gäller jämställdhet. Och kraftbolagsbranschen kanske man kan förstå, men när det gäller riskkapital eller private equity så handlar ju det om investering i alla typer av sektorer, alla typer av bolag. Så där borde det ju finnas både ett intresse för kvinnor och det borde också från bolagens sida finnas en stor efterfrågan på att få fler kvinnor att både jobba där och bli partner och sitta i styrelser. Men där går det väldigt trögt.
Vad ska vi göra?
Vad ska vi göra? Nej, men jag har ju gjort, i alla branscher så pratar man ju om att det är viktigt med förebilder.
Det är därför du sitter här i Karriärpodden nu bland annat.
Ja, och det är också, jag ser att jag kan ha en roll som ordförande i ett, i och för sig ganska unikt riskkapitalbolag, eftersom man har det fokuset man har att både generera avkastning och också göra skillnad. Men det tror jag är en sak. Och att driva frågan från liksom styrelserummet helt enkelt.
Mm. Mm. Ja, och där gör du ett jättebra jobb. Fortsätt, säger vi som hejar på.
Det kommer jag göra.
Sen så har jag några frågor som jag brukar ha med. Och det handlar om ledarskap. Och du har ju haft ledarroller under lång tid. Och jag förstår att det har hänt mycket med dig själv. Brukar ju göra så, vara så att man utvecklas över tid.
Annars hade det varit jättejobbigt.
Ja, men jag tänker på det här med... Vi brukar uppehålla oss en del vid det moderna ledarskapet som vi myntar i Women for Leaders framförallt. Att det krävs ju liksom en annan typ av ledarskap i framtiden än det gamla traditionella.
Absolut.
Vad tänker du när du hör oss säga det moderna ledarskapet? Vad tror du är liksom de viktigaste nycklarna i framtiden?
Nej, men en tror jag är det som jag var inne på, perspektivtagande.
Mm.
Vi lever i en värld idag som är så otroligt komplext på så många sätt. Du måste förstå digitaliseringen, globaliseringen, hållbarhetsfrågan, globala målen, alla de här frågorna. Tidigare kunde du fokusera på din affärsplan och balans och resultaträkning och var en ganska vettig vd. Men idag funkar inte det, utan du måste ta in alla de här olika perspektiven.
Mm.
Och när du har den kunskapen, då kommer du också landa i att du kommer inte klara det själv.
Mm.
Du kommer inte vara bra på allt och du kanske inte är intresserad av allt. Och då handlar det ju om det moderna ledarskapet, att bli väldigt duktig på att bygga team.
Mm.
Och se vilka är nyckelrollerna jag då behöver för att klara av att leda det här bolaget eller den här organisationen.
Mm. Så det går inte bara styra på ekonomiska mål.
Nej, utan att se helheten. Mm. Sen är ju ekonomiska mål en fortfarande viktig parameter. Mm. Men det finns idag så många andra mål. Och framförallt så vet vi, och det har vi också på Summa ganska mycket kunskap om kring att exempelvis syftesdrivna organisationer presterar bättre, är mer lönsamma många gånger än organisationer som inte lyckas hitta det här syftet.
Mm.
Så att som ledare så måste du ha flera perspektiv. Du måste bli duktig på att bygga team utifrån de perspektiven.
Mm.
Sen så tror jag att det här lite sårbara ledarskapet, att våga vara äkta och ärlig, visa dina brister, men också kunna vara stolt över det du är bra på.
Mm.
Att det också blir viktigare och viktigare.
Ja, man är ju liksom bara människa även om man har en ledarroll.
Ja, om man vill som anställd eller som medarbetare så vill man ju veta vem den här personen är.
Mm.
Eftersom vi pratar hela tiden om att bolagens varumärken och att det blir viktigare och viktigare för dem att vara äkta och stå för någonting.
Mm.
Du kan ju inte prata om det och samtidigt ha en ledare som inte är äkta och inte står för någonting.
Mm.
Så att jag tror att det där går mer och mer hand i hand. Mm. Tidigare kunde man lägga på lite filter liksom,
och så bestämma. Och kalla det för integritet typ. Men man kan ju ha det ändå utan att... Det här är så intressant. Alltså, det är faktiskt så att jag brukar nästan säga att alla intervjuerna i Karriärpodden utgör ett litet forskningsmaterial faktiskt. Utifrån
du har gjort så många nu, så verkligen.
Ja, men lite grann så blir det ju så att det som ni har sagt här är ju egentligen det som har gett oss till det här moderna ledarskapet, känner jag. Därför att jag har ju, i och för sig slumpvis, men valt att träffa då och intervjua kvinnor som har gjort intressanta och spännande och framgångsrika karriärer på olika sätt. Och de har ju på något sätt enats om ett antal saker, tycker jag, utan att veta om det. Och det är bland annat delar av det du säger nu. Liksom att leda genom team, genom människor, inte bara gå på liksom resultatmålen och allt det där. Det är på något sätt... man kan ju inte säga då kvinnligt och manligt ledarskap, men det är ju väldigt mycket av det som normalt sett står för det som kvinnor är lite bättre på generellt sett.
Ja.
Som ligger lite i framtiden, tror jag. Nu sticker jag ut hakan, men intressant. Det där skulle vi kunna göra en extra egen podd
om. Verkligen.
Men du, nu ska vi gå tillbaka till dig lite grann. Och jag har också en samarbetspartner som ju heter Unionen. Och Unionen, de skickar med en fråga varje gång som är sänd till. Och just nu så håller de på att titta mycket på det här med återhämtning. Hur vi som arbetar ska kunna bli bättre på, vi som lever i denna ständigt uppkopplade värld och intryck överallt ifrån. Så att deras fråga lyder så här, ska vi se. Du har inte fått veta det här innan. Många känner en press av att vara ständigt tillgängliga. Mm. Och då undrar vi, hur tänker du kring det här för att hålla i längden, tror jag, hållbarhet ur det här perspektivet? Och för att liksom hitta någon form av så här vardagsbalans, om det nu finns.
Nej, men jag tänker, det, för det första är det ganska svårt. Och särskilt då om man jobbar med något som man verkligen brinner för. Då att sätta gränser. Jag fungerar inte så att säga att jag jobbar 9-5 och sen har jag fritid. Utan mitt liv och mitt jobb går liksom i varandra. Mm. Och då handlar det om att sätta andra typer av gränser. Och för mig handlar det om att säkerställa att jag har tid för träning.
Mm.
Jätteviktigt att jag har tid för att ha promenader i skogen. Där jag samlar mycket energi och kraft. För självklart familj och vänner. Så att för mig handlar det inte om när. Att säkerställa att så här, du får inte jobba efter 8:00. Eller du får inte göra det. Utan snarare vända på att du måste också göra det här. Mm. Du måste få tid. Mm. Sen har jag faktiskt bara senaste dagarna fått lite tips. För att jag använder tyvärr min mobil väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Alla erkänner.
Nu erkänner jag.
Ja.
Och då har jag fått ett tips ibland att om man att man gör skärmen svartvit.
Mm.
Då är det inte lika lustfyllt.
Jaha, det var ett bra tips.
Och sen så har jag att, det stängs ner efter mellan 10 och 6.
Okej, okay. Automatiskt så.
Mobilen stängs ner, så alla appar stängs ner. Så det enda jag har på mobilen är telefon och mail.
Mm.
Det är ett experiment. Jag kan inte lova att det kommer hålla. Men det gör att måste jag jobba efter 10, då får jag sätta mig på datorn.
Ja, så att jag blir det liksom en effort att ta sig dit på något sätt.
Ja, plus att jag blir av med det här okynnes surfande sociala media. Så.
Mm.
Så
mellan, vad sa du, mellan 10 och
10 på kvällen till 6 på morgonen, då använder jag inte mobilen.
Normalt sett inte behöva, men det är klart att det är det där precis innan man ska gå och lägga sig, det här dumheterna man håller på med.
Eller ja, för mig när barnen var små så var det sättet att få ihop livet. Att då, för att komma hem och äta middag och hämta, då började ju nästan arbetspass nummer 2 mellan 8 och 11 eller 9 och 11 efter läggningen. Mm. Och det funkade utmärkt för mig. Men jag tror att man får inte glömma bort sig själv.
Nej.
För att det är bara det då är du kan
viktiga sekunder
liksom
och minuter
bra.
Det där också på kvällen där känner man ju att det tar jag också till mig. Tack för tipset. Mm.
Så gör skärmen svartvit och stäng av.
Ja, jättebra. Du Anna, hur ska vi sammanfatta det här härliga långa samtalet? Jag tänker att tror att vi kan ringa in några utav dina bästa lärdomar som också kan mynna ut i någon form utav tips och råd till andra. Och det kan ju vara på olika sätt i karriären. Man kan ju antingen vara i början eller...
Nej, men det första är att träna på att lyssna inåt. Ofta har du svaren där. Och känna efter lite när det gäller, brinner jag för det här? För att jag tror att för att bli riktigt, riktigt bra på någonting, då måste man ha med sig passionen och man måste brinna för det.
Mm.
Det andra skulle jag säga är det jag tror att jag sa tidigare, att det är viktigt att välja chef Och det är viktigt att välja vem man jobbar med. Inte bara var. Det är en stark lärdom.
Mm.
Och sen så tillbaks till framförallt de som är tidigt i sin karriär. Mm. Var lite schysst mot dig själv. Var inte så självkritisk utan ta lärdom av det som man gör både bra och dåligt. Men också se till att inte stanna med det som är dåligt. Utan njut och ha lust och ganska mycket mod.
Mm. Gud vad bra. Det var ju en jättefin sammanfattning och avrundning av det här härliga samtalet. Tack så jättemycket Anna för att du har varit här.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här reprisavsnittet med Anna Riott. Åh, vad glada vi är att det är så många som följer och hejar på oss i Women for Leaders och Karriärpodden. Fortsätt gärna att tipsa om podden. Och om du inte redan har gjort det, prenumerera och rata och kommentera podden i din podcaster-app. Då blir vi så glada. Vill du veta mer om vårt exekutiva ledarprogram som drar igång nästa omgång nu i höst? Gå in och läs mer på womenforleaders.com. Det här var allt från veckans avsnitt av Karriärpodden. Ha det nu så bra så hörs vi nästa vecka igen. Jag heter Eva Ekedal.